Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podden heter Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog och har arbetat som projektledare, chef och pastor. Och jag har varit engagerad på ett eller annat sätt i den frikyrkliga världen större delen av mitt liv. Under flera år har jag haft nationella ledarpositioner kopplade till olika organisationer och sammanhang. Min kreativitet har jag framförallt kanaliserat till att skapa en kyrka som ska vara ett ljus i den här världen. Problemet var bara att det ljus jag bar på så ofta blev släckt av andra personer eller strukturer runt omkring mig, i kyrkan. Vi sjöng i söndagsskolan om att det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Men när mitt ljus lyste så blev det ofta till någonting obekvämt för andra runt omkring mig. Mitt ljus lyste nämligen ibland upp områden som man helst av allt inte ville prata om eller reda ut. Till en början var det bara att jag var lite annorlunda. Högljudd, kreativ och missionärsbarn. Mina influenser kom från blandade håll och mina erfarenheter som jag samlat på mig från olika troende sammanhang gjorde att jag kunde ställa frågor kring tron som många andra aldrig riktigt tänkt på. Och som jag ibland upptäckte att man kanske inte heller ville tänka så mycket mer på. När jag blev äldre såg jag det där som min uppgift. Att vara ett ljus för att lysa upp också de dunkla vrår som finns inom kyrkan. För den vision om en troende församling som tillsammans står på barrikaderna för kärleken, den var mig så kär. Men vi kunde liksom aldrig riktigt komma dit för att det var fullt av osynliga tak och väggar att förhålla sig till. Och som gjorde att det inte riktigt gick att vara den där platsen. Inte för alla i alla fall. Att bara få existera som den fria ljusstråle som jag upplevde att Jesus inspirerade mig till, det var inte så enkelt i kyrkan. Det har lett mig till den plats där jag är idag. En till viss del hemlös plats, men också mer fri och spännande. Jag bygger mig en tillvaro där mitt ljus kan få lysa klart, som jag lärde mig i söndagsskolan. I det här avsnittet så får du möta Robin Paulonen som är förbundsordförande i föreningen Eko som vi har berättat en del om de senaste avsnitten. Robin är också uppvuxen i frikyrkan och vi har så mycket att samtala om att det blir två avsnitt den här gången. Det här är ett samtal som innehåller så mycket kärlek men också smärta. Att bli utestängd från en plats man sett som sitt hem och som format ens identitet och tillvaro är oerhört smärtsamt. Rädslan för att uppleva det gör att man kan gömma undan sidor av sig själv för att slippa riskera att bli förkastad. Under lång tid var det min rädsla också. Det är en av de absolut största existentiella utmaningarna som vi har som människa. Att våga träda fram i sin egen helhet, oavsett vad det kan komma att kosta av tillhörighet. Men för en del är det inte så mycket av ett val, utan ett måste för att överhuvudtaget kunna fortsätta att leva. De här avsnitten kanske väcker en del känslor hos dig. Som innan så vill jag uppmana dig till att stanna upp och lyssna till känslorna. Vad är det som känns? Och varför känns det som det känns? Ta i så fall en paus och låt känslorna få landa i dig. Ibland kan det också vara värdefullt att samtala med någon annan om det som väcks. Sitt inte ensam med tunga känslor eller tankar, utan dela dem med någon som har tid och möjlighet att lyssna till hur du känner. Så. Välkommen till ett samtal mellan mig och Robin om att växa upp i frikyrkan, hitta Gud och sig själv och bli hemlös.
Hej och välkommen till Hela mig, en existentiell podcast. Så roligt att du vill komma och gästa mig, Robin. Du ska få börja med att berätta lite vem du är för de som inte vet. Det här är lite, känns, nu blir det lite hemlig känsla så här. Vem är det här som jag har tagit hit? Men
det känns lite så. Jag har ju lyssnat på din podd också. Så jag är ju lite starstruck också. Och att få inleda lite med så här teknikstrul. Det gör så att jag känner att jag ligger lite på minussidan.
Men det finns inget sånt.
Nej, det kanske inte gör det. Nej. Men vi har ju ett helt samtal att ta igen det på kanske.
Verkligen.
Men jag heter Robin Paulonen och är förbundsordförande för Riksförbundet Eko. Mm. Riksförbundet är en kristen hbtq-förening som är för och av kristna hbtq-personer och allierade. Och vi har funnits sedan 1976, tror jag.
Mm-hmm. Så länge.
Så länge har vi funnits.
Vad härligt.
Ja, faktiskt. Det är liksom några år innan vi, eller homosexuella, blev friskförklarade, vilket vi blev 1979. Så det är liksom ändå 3 år innan. Det är ganska coolt. Men ja, jag bor i Sundsvall. Det ligger i Norrland. Medelpad närmare bestämt.
Yeah.
Jag är uppvuxen inom frikyrkan. Men är nu medlem i Svenska kyrkan. Och jag jobbar med mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen. Mm. Så det är lite om mig. Behöver jag säga också att jag är 30 år gammal? Gör man det nu? Eller har jag passerat?
Ja, men Hur gammal är jag? Jag är 42 faktiskt. Eller snart 42. Mm. Mm. När det här sänds så är jag nästan det, tror jag.
När fyller du då?
21 november.
Wow, men det är ändå ganska nära.
Mm. Ja, men verkligen. Mm. På tal om år så tänker jag att man har ju olika relation liksom, till ålder och vad det spelar för roll. Verkligen. Mm. Och jag, alltså det blir lite konstigt, för den här podden har ju blivit lite som en så här bearbetning av uppväxt, och då blir ju allt det där som man var med om som typ tonåring, 20-åring, kommer ju jättenära tillbaka, fast det är faktiskt här ganska länge sedan allt det här hände. Och då blir det ju lite så här, det är lite märkligt på ett sätt att men det blir som en tidsresa som där man kommer i väldigt nära kontakt med den version man var då. Och det kan ju vara intressant att fundera på liksom, hur allt som man har varit med om i de här olika åldrarna.
Ja, men verkligen. Jag kan verkligen relatera till den tanken. Och jag på senare tid har jag funderat väldigt mycket just kring alltså barnet Robin som en gång fanns och sprang omkring i olika kyrkliga sammanhang och undrar liksom, hur hade jag som vuxen bemött det barnet nu? Och vad skulle jag se nu att det barnet behövde versus vad de vuxna såg då? Alltså lite så, hur skulle jag ta hand om mig nu när jag vet hur det blev, kanske?
Ja, precis.
Men också hur jag tittar på mina vänner. Jag funderar också mycket på hur de var som barn. Särskilt de som jag lärt känna som vuxna. Och då är det så här, ja, det skulle vara spännande att få resa tillbaka i tiden. Och bara så här peppa dem. Och vara till deras lärare eller någonting. Förstår du vad jag menar?
Ja, men exakt. Ja, men verkligen. Verkligen. Det är också det att man tänker det när man kanske både när man möter sig själv där man är nu. Men också när man möter en annan person. Att man, det finns... Ja, man kan få en känsla av att det är så sammansatt. Liksom. Men så är det ju väldigt sällan när man sitter på andra sidan. Liksom. Och i ens inre kan det hända jättemånga olika saker. Och så har det ju varit också under hela uppväxten. Men jag tänker att... Ja, jag har tänkt på det där ganska mycket. Så här, och mycket av mitt engagemang har också vilat på att vad hade jag behövt när jag var tonåring eller barn. Eller så här. Och så har jag liksom försökt att vara en sån person i de sammanhang som jag har varit i. För att på något sätt det blir på ett sätt lite så här revansch eller att liksom läka sig själv i det, liksom, men också att kliva in i ett gap som man vet finns, liksom, på något vis. Så. Men ja, och där är det också intressant, för att det är ju inte så alltid. Har du så här, var det så att du tydligt kände att du behövde någonting som inte du fick då när du sprang runt där i frikyrkorna? Och...
Jag vet inte riktigt. Jag kommer ju från en väldigt kärleksfull familj. Och där har varit, jag kommer från en familj där också är en matriark. Alltså vi har en väldigt stark mamma som har engagerat sig i frälsningsrörelsen. Startade soppkök, drev det i många år. Så att jag är uppvuxen på de här soppkökerna. De här soppköksgästerna var ju liksom stans A-lagare. Och det har ju varit goda, nära vänner och lite familj också. Och jag vet inte, det är kanske också en särskild erfarenhet att vara så upp i missbruk och leva liksom nära det på det sättet som vi gjorde då, som också blev... Nej, men man undrar så här i efterhand, vem var det som var vuxen? Vem hade tid att se de behoven som kanske ett barn har? När det är så mycket annat som också behöver göras. Alltså, det är bröd som ska bakas, det är läxor som ska göras och så där mitt i allting. Men vad handlar den rollen om? Och jag tycker att min mamma har varit liksom exemplarisk under de omständigheter som ändå var när jag var barn och i kyrkan. Det jag kanske saknade från kyrkan som barn var ju också, vad ska man säga, trygga vuxna. Jag upplevde att det fanns vuxna som också var villiga att lyssna. Men jag kanske saknar den trygga vuxna som också vågar gå och stå för det de var. Och inte bara följa liksom mallen för hur en vuxen inom kyrkan ska vara. Det låter lite nervöst nu när jag förklarar, men förstår du vad jag...
Ja, men att det är liksom en roll man ska ikläda sig på något sätt, men det är inte så mycket att man faktiskt existerar som en egen individ. Liksom.
Mm. Exakt, ja, det kanske är någonting sånt. Ja, jag vet inte. Det är bara en tanke som jag har formulerat som jag kanske inte riktigt har landat i än. Jag vet inte.
Nej, men precis. Ja. När du säger det här så blir jag ju påmind om att det här var ju en sån sak som jag... Det här har liksom frustrerat mig mycket. Och det är ju hur otroligt stort fokus man har på att nå ut till människor som ännu inte är i kyrkan. Men man lägger generellt inte jättemycket tid på dem som växer upp eller som är en del av kyrkan redan, utan jag har liksom haft det som en lite så här illustration ibland när jag har predikat att så här, så älskade Gud världen så nu ska vi gå ut och göra alla till lärjungar, liksom. Att det är det jag har fått med mig, liksom. Att, så här, att det finns inget, jag existerar inte i den här kontexten i annat än att vara ett redskap för att nå ut till andra som ska komma in i värmen så att vi får fler som går ut och hämtar in fler. Men att så här, fokuset är väldigt mycket på de här andra personerna, liksom, och andra behov än de som kan existera innanför.
Ja, det här är spännande. Alltså, vi pratade ju väldigt mycket om det här. Jag gick också på en kristen friskola. Så jag är ju som uppvuxen inom Frälsis. I byn där jag var så fanns det också en väldigt stark pingströrelse. Så att jag har varit mycket pingstläger. Och sen gick jag också på en kristen friskola. Så att det har ju varit väldigt mycket. Min barndom har verkligen varit i kyrkan på många olika sätt. Och jag är väldigt tacksam för det. För jag har lärt mig otroligt mycket. Och jag har ju liksom fått tid och möjlighet att liksom reflektera kring alltså existentiella frågor som jag upplever att jag har väldigt stor nytta av nu när jag har liksom blivit vuxen och ser och har liksom barn i min närhet som jag också ser inte få det utrymmet och vad det gör med dem och vilka samtal vi har och sådär. Men det är någonting det här med att, att tillväxten har varit så himla viktig i kyrkan. det är ju någonting med att tillväxten har varit så himla viktig i kyrkan. Att det hela tiden ska vara att vi ska frälsa fler, att vi ska nå alla. Jag är liksom drillad från ungdomsmötena i kyrkan. Men det är den frimodiga, den som frälser, som är mest lik Gud. Och att det var hela grejen, att vi alla skulle vara lika Jesus och gå och göra som Jesus gör. Lämna allt och vittna.
Precis.
Och det ansvaret tycker jag har varit väldigt svårt, för att det kommer inte naturligt för mig att verka i tro på det sättet. Jag använder ju min tro som redskap jättemycket idag, men det är ju väldigt sällan det är liksom en missionerande tanke. Men jag är ju uppvuxen på 90-talet, början på 2000-talet. Det var väldigt mycket fortfarande kopplat till att vi ska ut och frälsa, vi ska ut och rädda världen, vi ska nå den här lilla rutan som ännu inte är nådd så att Jesus kan komma tillbaka. Det är ett väldigt stort arv jag fortfarande går med och har med, och jag tycker att det är problematiskt, för någonstans så blev det det enda sättet att vara kristen är att hela tiden vittna om sin tro.
Precis.
Och i vissa sammanhang så kanske man inte ska göra det, och jag undrar, är det allas uppgift att göra det? Nej, det tror jag bestämt. Men ja, jag känner igen det du säger, och just den här tillväxtbiten, men är det här kapitalismen inom kyrkan, innan man började prata om liksom så här pengar och kapital, så då var det liksom själar som var kapitalet.
Exakt. Ja, men, och jag tror det. Alltså, om man ser, frikyrkan växte ju fram samtidigt som kapitalismen och som liksom, ja, men industrialismen som vi ser den idag. Liksom. Så jag tänker det absolut, att det är ju format i samma tidsanda, så det är klart att det finns väldigt mycket. Det var sån här grej som blir så tydligt för mig nu som egen företagare, så får jag liksom, har träffat en del så här jobbcoacher som ska så här peppa en i sitt företagande, och så pratar de så att men du måste ha en problemformulering som du sen kan vara ett svar på, så att du kan säga så här, att jag har svaret som jag ska leverera till dig i det här problemet som du har. Och jag bara känner så här, alltså det, hela min kropp ryser av, för att det är liksom, det är hela min liksom uppväxt i att formulera tron för andra människor, att man ska söka efter problem hos andra som man sen kommer att säga att Jesus är svaret på. Och att det är liksom det säljknepet så här. Och för mig är det så här, det har heller aldrig rimmat liksom. Det har aldrig känts okej. Sen har jag ändå varit väldigt, jag tror att liksom vänner och folk som har varit nära mig kan nog tycka att jag har varit väldigt frimodig och pratat tro och så där. Men jag har alltid gjort det utifrån så här, det här är någonting som är viktigt för mig eller som jag har upplevt, och som handlar mer om så här, det här är så här verktyg som jag har i mitt liv. Det här är perspektiv som har hjälpt mig så här, att det har liksom inte funnits något. Alltså det är klart att det har funnits kanske sådana episoder i livet där man tror att man har sanningen som man ska leverera, som alla andra behöver få höra exakt det. Men ja, det där liksom, det kan bli väldigt, jag tycker att det har varit väldigt knepigt också i så här bygget av relationer. Att det blir väldigt så här, vad är det för agenda jag ska kliva in i när jag ska lära känna en annan person? Man hela tiden ska utgå ifrån att den här personen har ett problem som jag ska ha en lösning på. Liksom. Det blir inte så jämlikt.
Exakt, och det blir ju också det här frälsningskomplexet. Ska vi, ska man utgå ifrån att jag är den enda som kan rädda någon? Det inspirerar ju inte bara till liksom prestationsångest deluxe, men också dödsångest, tänker jag rent generellt.
Verkligen.
Att men om jag inte räddar dig så kommer ingen annan göra det.
Thank you.
Jag minns en sån, nu minns jag inte exakt vem det var, men nu när vi pratar om det här så minns jag en berättelse från kyrkan där det var en pastor som berättade att att han inte hann att vittna för några och sen störtade ett plan. Och han bara, men om jag hade pratat med henne innan hon klev på så kanske hon hade mött Gud.
Mm.
Och jag grämer mig för det än idag. Alltså, och det, jag minns att vi fick de här berättelserna att så här, vi måste säga, vi måste liksom vittna. Och det var ju liksom i några av mina kyrkliga sammanhang. Inom Frälsis så har man en helt annan approach till just frälsning. Eftersom att det är en diakonal verksamhet framförallt. Där har man ju liksom tvålsoppa frälsning. Man kan inte ta emot om man inte är redo för det, är ju det man menar. Så först måste man få tvätta sig. Man måste absolut få äta.
Mm.
Och sen kan man börja prata. Så den novisen hade jag med mig hemifrån. Så när jag sen mötte liksom den, men ska vi kalla den för lite mer karismatiska kyrkan, då blev det lite annat, alltså det blev en krock, för jag visste inte att det var det som var, eller att det var så att man kunde mäta hur kristen man var, hur nära Gud man var. För det är också någonting, just det här nära Gud som också knyter det an, att så här, man vill ju vara och göra rätt, man vill ju inte heller göra fel och såra folk och så, men när det var just när det var trenden inom kyrkan att liksom att hela tiden gå ut och vara frimodig och göra alla folk till lärjungar, det, jag minns det som att jag verkligen ofta var så här, men Gud, hur ska du leda mig när jag har så mycket annat att lära mig också? När jag vet, ska jag predika för min lärare eller ska jag liksom, ja, jag vet inte. Det var väldigt det är en spännande diskussion.
Ja, men verkligen. Ja, alltså, det känns som att vi kan prata hur mycket som helst. Och jag älskar ju din dialekt också. Jag känner att jag lite så här kommer över ibland. Jag pluggade i Umeå. Så jag har så här, det blir väldigt, väldigt, ja, det blir väldigt trevligt det här, känner jag. Ja, men jag fick en fråga och du får ju svara på den hur du vill. Men när du berättar om det här och liksom hur du är uppvuxen med att det var sånt otroligt stor omsorg och fokus på hemlösa och missbrukare och alla möjliga människor som var välkomna och som skulle tas om hand i kyrkan. Och samtidigt så vet jag också att du har en erfarenhet av att också få reda på att du inte är välkommen för att du har en annan sexualitet än den som man tycker är okej. Vad gör det med en? Liksom?
Och det är en jättebra fråga. Men ja, det är spännande. Jag tycker, men ska vi ta det lite från början?
Ja.
För att jag tror att man kanske behöver förstå varför jag tycker kyrkan är så viktig, eller vad kyrkan är. Och för jag tänker att det är viktigt att förstå, för mig var det viktigt att förstå och formulera, för det visar vad jag också har förlorat. Jag är ju uppvuxen inom Frälsningsarmén. Min mamma var frälsningssoldat. Hon avlade löften om att tjäna. Väldigt lika diakonlöftena faktiskt, som man läser inom Svenska kyrkan. Att man ska stå på den förtryckta sida och så vidare. I den här församlingen så var det liksom, var det väldigt hög medelålder. Så det var många tanter och farbröder som var i lokalerna och som gick omkring i sina uniformer. Och det var en stor stolthet liksom, att få göra det här och liksom leva för församling på det här sättet. Så varje tant och farbror blev ju som en, ja, men, som en mormor och morfar på något vis. Eller en nära vän. Det var många vuxna som ville lyssna. Så på så sätt har jag ändå haft väldigt mycket vuxna. Och många som har velat och ställt frågor och sådär. Vad ska du bli när du blir stor? Och hur går det för dig i skolan och sådär? Så jag brukar lite skämtsamt säga att torra drömmar och klirrande koka blå porslinet har liksom blivit mina verktyg för att lära mig att lyssna. För att jag fick höra väldigt mycket om hur man kan leva sitt liv och hur man bygger församling. Och Jag var ju så redo att liksom gå frälsningsvägen. Jag hade tidiga drömmar om att få bli officer inom Frälsningsarmén, vilket är en typ av
Just det.
pastorstjänst. Jag ville vara med i kårledningen tidigt, i kyrkorådet alltså, och jag ville vara med och göra skillnad på det konkreta sättet som jag tycker är väldigt viktigt. Att starta soppkök, att titta på behovet i stan och göra det. Vid något tillfälle tror jag också lite så taffligt försökte skapa något form av lovsångsteam, och jag vet att det var några gamlingar som liksom jag tvingade in i detta. Det var kanske inte så lyckat. Men jag såg min framtid i kyrkan. Jag såg liksom kyrkan som organisation. Jag såg hur den hjälpte och hur liksom man byggde upp människor från grunden igen. Och man accepterade liksom vem som helst. Sen när kyrkporten stängdes för mig det stod klart för mig att jag inte kommer kunna få vara här längre, så hamnade jag i en djup, djup sorg. Och det skulle ta 10 år innan jag vågade gå med i en församling igen. Och det är ett sånt märkligt trauma att få, att liksom ha sin familj kvar eller en av sina föräldrar kvar i församlingen som fortfarande kämpade då för att liksom HBTQ-personer skulle få plats, och att det var många i församlingen som också tyckte det var märkligt att jag inte längre var kvar. Men ledningen hade liksom gjort klart att att den här livsstilen, som det då kallas, den utlevda homosexualiteten, är fel. Alltså jag vet inte exakt vilka konsekvenser det har fått för mig idag, men det vart ju ett väldigt sökande. Jag försökte hitta en ny plats. Jag försökte hitta sammanhang där jag var välkommen. Samtidigt så vågade jag inte. Jag gick med i en ny kör. Jag flyttade från stan. Gick med i ännu en ny kör. Försökte hitta kyrkliga sammanhang, men jag vågade inte prata med präster eller pastorer överhuvudtaget. Och så fort någon började prata om Gud så blev jag också väldigt defensiv. Alltså alla. För jag ville liksom fortfarande identifiera mig och liksom visa att jag kan visst vara kristen och queer. Men för jag var så övertygad om att men det här handlar inte om den guden jag ber till eller den guden jag känner. Det här definierar inte min tro. Och jag förstod att det beslutet som hade tagits handlade mer om en konservativ bibelsyn och en konservativ straffande gud än den guden som jag liksom hade vuxit upp med.
Mitt i det här jätteviktiga samtalet så får vi igen teknikstrul. Tekniken var inte på vår sida när vi skulle spela in det här samtalet. Så vi fick ta en liten vända för att hitta tillbaka till det spår där vi var i samtalet. Så vi kommer tillbaka in i samtalet efter att vi har fått trycka igång inspelningen igen. Och så fortsätter vi.
Okej, okay. Men kommer du ihåg vart vi var någonstans? För det var ju så viktigt att vi...
Vad ska vi se här? Det handlade om att få ihop identiteten och tiden efter efter uteslutandet.
Exakt.
Nu minns jag inte exakt var vi var. Men jag kan säga så här. Att där jag befann mig efter att ha blivit utesluten, så var jag ju på det klara med att det här handlade inte om min relation till Gud, eller det handlade inte heller om att Gud inte skulle älska mig eller stå vid min sida, utan det var snarare något som definierade den här gruppen av människor som bestämde i min församling, som var då vad vi kallar för kårledare, som är kyrkostyrelse liknande.
Ja, eller typ församlingsledning. Eller liksom.
Församlingsledning, ja. Väldigt tydligt.
Styrelsen, ja. Liksom. Ja.
Exakt. Mm. Och där var du väldigt, alltså...
Var det människor som du kände? Var de delar av dem som du faktiskt växte upp med?
Nej, det var nya människor. Det var personer som började kanske när jag var i tonåren eller liknande.
Just det. Så du hade inte samma nära relation till dem heller?
Nej, det hade jag inte.
Kanske en välsignelse i det hela ändå också.
Ja, lite skyddad så att säga. Jag kände inte de här personerna från barns ben heller, utan det var personer som kom in kanske under tonåren i kyrkan. Så att jag hade inte den nära relationen. Men de var ändå viktiga. Det var viktiga vuxna för mig, och det är ju också så att man håller ju sin pastor och liksom sin kårledning lite om ryggen. Alltså man försöker ändå, man förstår att det inte är helt lätt att organisatoriskt driva en församling som består mest av ideella krafter. Så att man vill ju göra sitt och dra sitt strå till stacken.
Ja.
Man kan säga väldigt mycket om frikyrkan, men det finns också extremt stort arv. Liksom om, kopplat till demokratiska processer, läskunnighetsrörelsen som kom där i 1800-talet. Och det arvet lever ju kvar, just den driftigheten och engagemanget.
Ja.
Och det kanaliseras ju väldigt ofta i kyrkan på det sättet. Jag hade väldigt stor förståelse, och jag tänker också att de kanske gick över gränser redan tidigare än vad kanske som var egentligen... min förståelse kanske ibland var lite för stor, om man säger så.
Just det.
Men,
att du hade nåd med situationer för att du hade insyn och förstod mekanismerna.
Ja, liksom. Precis. Ja.
Så du accepterade grejer liksom, fast det inte egentligen var okej.
Exakt. Vissa så här bibelord som dök upp, eller tolkningar som man inte höll med om, men man var ändå lite så här, ja. Alltså, sen är man ju också så här, som ung i kyrkan så får man också höra det väldigt ofta, att man är ung. Så det var ju också så här, men vad vet jag? Kanske kommer med erfarenheten att man har gått med Gud länge för att liksom, och läst. Jag hade ju inte gått något bibelstudieår eller liknande. Visserligen hade jag ju liksom kristendomslektioner i skolan, men och gått liksom på bibelundervisning på fritiden, men ingen sån djupdykande teologisk förståelse. Och efter allt det här hade hänt och jag lämnade församlingen, så, och det tog tid, så djupdök jag ju i någon form av försvarande av kristen tro. Jag liksom återbesökte vad kristendomen var för mig i tidiga tonåren, kanske sedan jag var 12-13. Att det handlade om att man skulle vara frimodig, att man skulle erkänna sig som kristen och vara synlig i världen, för vi skulle vara Guds ljus i världen och vi skulle vara liksom salt i köttet och liknande. Och det levde jag efter ganska mycket. Och jag påtalade ofta att jag som kristen, jag tycker att bla bla bla, som kristen så är det viktigt för mig att. Men sen så började jag förstå liksom vad teologi var. Det var någon som förklarade för mig vad med teologisk hållning betydde. Och det var ju då poletten trillade ner. Jaha, teologi är alltså olika tolkningsverktyg och läran om religionen som jag ändå tillhör. Och då förstod jag också vad det var jag kände där tidigare. När jag gick tillbaka och kände liksom, men att det inte handlade om min Gud, utan det här som mer om dem och den bibeltron, eller den gudsbilden. Så då plötsligt fick jag ett språk. Och det var Det var kanske 5-6 år efter det hade hänt. Och sen så började jag liksom närma mig kyrkan igen. Jag började våga prata med personer inom kyrkan. Och jag tonade ner hela den här frimodighetsgrejen. För att jag behövde inte det längre. För att jag hittade andra sätt att vara kristen på. Mm. Jag kunde hitta tillbaka till engagemanget. Och just det här social rättvisa som är väldigt liksom, en av de grundpelarna i Frälsis. Med liksom soppatvål. Och även i andra liksom kväkiska hållningar, att det handlar mycket om social rättvisa och att tron är vägledande. Och jag hittade äntligen mitt språk och min teologi som jag kunde forma och känna mig bekväm i. Och därefter började jag kunna bemöta och engagera mig även i frågor som rör liksom, kristna queers och den verkligheten som vi möter i kyrkan ofta. Så jag tror nyckeln blev att det var någon som förklarade vad teologi var faktiskt.
Ja, men precis. Ja, för då fick du fick verktyg att själv formulera din väg till en egen plattform eller till en egen liksom, där du också kunde så här, omfamna hela vem du är, inklusive då det som du faktiskt har uppskattat och älskat med din uppväxt och liksom.
Exakt. För det är ju det här som, alltså det här tror jag också kanske var en, jag vet inte riktigt om det här är en fördom jag har, så nu tänker jag högt. Men tidigare så pratade man inte, alltså i de sammanhangen jag var så fanns inte liksom teologiska förklaringar, utan det var bibliska förklaringar. Det fanns liksom, man kunde inte tolka saker och ting på olika sätt. Visserligen så gjorde man det. Man gick ibland tillbaka till det grekiska grundordet för synd eller kärlek. Men man stannade, liksom, man vågade inte liksom sätta det till sin historiska kontext så ofta. Eller man hade liksom inte en bredare syn av bibeltolkning. Nej. Utan Bibeln säger vad det man sa. Nu förstår jag att det bibliska språket har ju utvecklats många gånger. Och om igen. Ja. Och vi lär oss ännu mer nu om den bibliska historiken. Alltså hur och när Bibeln skrevs och vilka liksom politiska strider fanns det. Och vilka sociala kontexter rörde man sig. Vilka kulturella fenomen. Den kunskapen kan jag ju bära med mig nu och få en bredare förståelse. Men den fanns inte. Det var så här säger Bibeln.
Precis.
Och det är så vi ska följa. Så att det var ju väldigt mycket cherry picking som man brukar säga. Man väljer liksom godbitarna eller de man tänker att man ska vilja rätta sig efter. Och en sån cherry picking grej är ju till exempel i tredje Mosebok tror jag det är, när man säger att män inte ska ligga med män som man ligger med kvinnor. Och den synden är ju fortfarande högaktuell. Det diskuterar man jättemycket. Men man pratar inte om att räka är förbjudet.
Nej, precis. Eller så här, mixa olika textila material.
Exakt. Vad tycker Gud om polyester måste man ju också fråga sig.
Det är liksom, det får ju inte ens, det existerar ju inte. Liksom.
Nej.
Nej. Ett okristligt material
eller plast finns. Exakt.
Ja, men och då blir det ju lite amish nästan att man får så här, nej, men det fanns inte dragkedja så att vi har bara knappar på alla våra kläder liksom. Ja, nej, men så och det här, men det här är ju det intressanta, för att jag tänker att det är ganska många som inte tänker att de väljer vad de, alltså, för att det är ganska många, och det kan jag ju själv känna, för att jag, alltså jag är ju, det här har varit en fråga som har varit jobbig för mig, för att jag under så lång tid visste liksom inte om någonting annat än att ha den här, jag var en av de där personerna som du beskriver, som plockade och som tänkt så att, men så här, för att det var det jag hade lärt mig, och jag hade inte hört några andra alternativ, jag hade inte hört eller fått några andra teologiska beskrivningar av hur man kan möta den här typen av situationer och liksom. Och jag tänker att man har ju inte bilden av om sig och sin tro att man väljer så här vad man, utan att det var ju på något sätt så här att ja, det är ett offer för mig också att jag måste tänka och tro så här, för att så här, jag ser ju att det är jobbigt eller smärtsamt, eller jag tycker också att det är det för att det skaver i mig, men man hade inget redskap att komma vidare ur det på något sätt. Och det är därför jag tycker att de här samtalen är så viktiga, för att vi behöver få fler perspektiv, vi behöver få fler tolkningsvariationer också på hur vi kan möta den här typen av frågor. Vi behöver få de här samtalen generellt också. Liksom. i det. Men,
och kanske men... också förståelsen kring att så här, vi kommer alltid tycka olika. Vi kommer aldrig liksom ställa oss på samma teologiska linje. Men vi måste också upprätta en respekt däremellan.
Ja.
För här upplever jag ofta i till exempel kristen nyhetsmedia eller vars samtalet kring HBTQ är idag. Att det är liksom, antingen är man för eller emot. Det handlar om vigselfråga. Mm. Och det handlar inte om liksom pastoral omsorg eller hur man ska liksom tillgodose religionsfriheten för kristna queers. Utan det är liksom, nu kommer någon och hotar och ska in i våran kyrka, trots att vi alltid har varit där. Kristna queers har ju alltid varit med i kyrkan. Vi har ju byggt den, precis som vi har byggt tillsammans. Och många utav liksom våra ledande... liksom, ja, men om vi tittar liksom under 90-talet eller 1900-talet så ser vi ju liksom queera kväkare som ställer sig upp för rättvisan. Rustin Bayard är ju en av dem som är med och är en central figur i den svarta befrielserörelsen som var öppet homosexuell och svart. Var med och nära samarbetat med Martin Luther King till exempel. Och det är ju ett arv som jag tycker att vi också ska hylla som frikyrka. Att vi ser liksom det här frihetsbegreppet och den här frihetslängtan som vi verkligen vill ha. Jag har jättesvårt idag att sätta mig in i en kontext där man inte vill främja just den friheten och det frihetsbegreppet som också Jesus kommer med. Och liksom hur korsets teologi är en befrielsets teologi. Men jag har ju också varit där du har varit. Alltså så här, jag har random slagit upp Bibeln, tittat på en vers och tänkt, just det, så här vill Gud att jag ska vara. Och då hade det inte spelat någon roll om det var i det gamla testamentet eller i det nya.
Nej.
Utan det var liksom bara, ingen förförståelse, utan det var bara så här, Bibeln är ju Guds ord, inget mer punkt.
Ja, men exakt. Och för mig var det så här, en av de sakerna som gjorde att jag på riktigt började... lyssna till mitt skav i den här frågan, det var jag växte upp och fick ett trauma som barn och det tog ungefär 20 år innan jag kunde liksom hantera eller börja bearbeta det där traumat, innan jag fick kontakt med det där traumat. Och de där 20 åren, då var det som att jag gick och bar på en stor hemlighet som ingen skulle få veta. För att skulle de få reda på det, då skulle jag vara förkastad för all framtid. Det var en av liksom lögnerna som jag trodde på och som var enormt sanna för mig. Men när jag väl vågade trotsa den där rösten och berätta om det som jag... liksom de minnesbilder jag hade och det som liksom tyngde mig... så var det som att det var en sån extrem befrielse. Det var liksom som att komma ut i livet, liksom, som att bli människa, som att födas på nytt. Liksom. För mig är det så här, jag tycker att det är nästan att säga frälsningsupplevelse är att förminska upplevelsen, för att det var något så enormt existentiellt i att få existera som människa med allt det som var jag. Och när jag efter den där upplevelsen, det här var ju när jag var 20,
4 tror jag. Efter den upplevelsen och när jag liksom började liksom, ja, men man, det blev liksom, man fick rapporter om Pride-veckorna och man, det började ändå dyka upp lite berättelser och man fick ta del av olika personers resor, så kände jag igen mig i de där berättelserna. Alla personer som berättade om hur det var för dem att kliva ut ur sin garderob var så här, att det är exakt det jag själv har gått igenom. Det är exakt samma. Eller jag kände igen mig, det kändes som att vi delar en erfarenhet här. Det är samma sak att få kliva ut och få existera som den hela individ som man är. Och samtidigt så var det liksom så otroligt kontroversiellt, för att man skulle ju vara emot Pride-tåget och man skulle ju vara emot liksom HBTQ-världen i allmänhet på något sätt, för att det var så mycket i det som var så fel i Guds ögon. Och för mig var det så här, fast det var ju Gud och Jesus som förde mig ut till livet, och det jag hör de här personerna beskriva är exakt samma erfarenhet. Hur kan det vara fel? Hur kan det vara fel att få bli så liksom, att få, alltså den starka mekanismen som det är att få träda ut som den individ man är i den här världen. Hur kan Gud inte heja på den? Och hur kan vi som människor som säger oss vara representanter för Gud finnas i husen som vi har byggt till Guds ära, säga att de här människorna och de här berättelserna passar inte in? När jag upplevde så att fast det är ju de som har det. Liksom.
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag håller verkligen med om att vi delar ju någonting här. Vi delar ju hur det är att bryta mot normen i kyrkan. Och jag tänker att det är ju ett samverkande förtryck. Och det är ju inte helt konstigt att, nu fritolkar jag, men att du som kvinna också har fått möta de patriarkala strukturerna. Nej. I kyrkan som också har, som jag också har alltså, kämpat emot. Mm. Visserligen så kanske de tar i sakfrågor olika uttryck, men principen är ju fortfarande densamma. Den utgår ifrån den patriarkala strukturen som är väldigt smal. Du ska vara liksom väl paketerad för att passa in där. Och i ärlighetens namn så tror jag ingen passar i den kakformen. Eller i den. Så. Men ja, jag är ledsen att du har behövt. Det tar ju emot. Varje berättelse är ju en sorg av att inte få känna sig hemma i kyrkan.
Ja, men verkligen.
Var är du idag? Är du i kyrkliga sammanhang? Förut? Jag har ju lyssnat lite på podden. Då, men
ja, men precis.
Var är du i det här?
Jag vet inte. Och just nu är jag i ett, där jag känner att det är okej att inte definiera exakt var jag är. Mer än att jag väldigt tydligt känner att jag ska inte in och ta en anställning i ett kyrkligt sammanhang. Och det är med sorg som jag har konstaterat det. Och jag ska inte, just nu så tror jag inte heller att jag vill ta några predikuppdrag eller liksom prata tro eller liksom på det sättet, för att, och det är av respekt både mot mig själv och mot de sammanhangen och liksom mot den process där jag befinner mig.
Ja, jag tror till och med att det är i din trailer som man också anar att det liksom, du har gått igenom en liksom en dekonstruktionsprocess ganska tydligt. Att det har varit liksom att behöva vända och vrida ganska mycket på vad tro kan vara och vad det innebär. Skulle du säga att det stämmer?
Ja, men absolut. Och jag skulle säga att jag har ju på ett sätt kan jag ju känna så att jag har ju dekonstruerat sedan jag var tonåring. Jag har omdefinierat och jag har hela tiden varit kvar i den kristna världsbilden. Fram tills för ett par år sedan. Och egentligen så började det redan när jag liksom blev utmattad. Så började det där ruckas på. Och när jag flyttade då ifrån Örebro, som är liksom värsta frikyrkomäckat, så var det som att så här, nu ska jag lämna den här tillvaron, den här världen, för att den är inte, det är inte hela Guds värld, utan Guds värld är större än så. Och så blev jag pionjärpastor och hade uppdraget att nå ut till människor som överhuvudtaget inte har kontakt med en kristen världsbild, utan lever i en helt annan kontext. Och den processen var jättevärdefull för mig. Dels för att ännu mycket mer få syn på det kristna narrativet. Och liksom, det här var, allt det här var ju liksom, först kom MeToo, sen var det pandemi och det blev Black Lives Matter. Och det var liksom många olika saker som hände. Det var så här, liksom skygglapp efter skygglapp försvann.
Mm.
Och som gjorde att det blev så, alla de här olika sakerna som jag har stött mot och skavt i liksom hela min tillvaro i kyrkan, det blev så, det bara lades ihop till ett stort pussel där jag helt plötsligt såg en större bild. Och det var så här, men det här är ju inte det som jag har vikt mitt liv till. Det är ju inte det här, det är inte det här som jag upplevde att Jesus kom för att göra, liksom. När jag bara såg hur liksom den kristna tron har formats för att bygga imperium och institutioner för att bevara och liksom hålla i makt och kontroll. Och där det någonstans i grunden också är så här helt och hållet byggt på, nu kommer vi in på så här laddade ord, men liksom byggt på patriarkala värden. Och den Jesus som jag har lärt känna och den teologiska förståelse som har vuxit ännu mycket mer för mig, den är ju, den bryter ju mot patriarkatet.
Mm.
Supertydligt. Det Jesus, alltså om man ser i den historiska kontexten, så bröt Jesus otroligt konkret. Och väldigt många texter, både i Gamla testamentet och Nya testamentet, bryter väldigt, väldigt tydligt med patriarkatet. Och med de patriarkala lagarna och reglerna. Liksom. Så att den Gud som jag har dragits till och liksom velat ha att göra med har ju alltid stått för någonting annat. Liksom.
Mm.
Och nu är det väl ett läge där jag känner att, så här, att jag behöver få tid att både kultivera det mer utan att hela tiden vara i krig. Liksom, för att få göra det. Men också att, så här, att ja, men det var lite så. Att, så här, vill jag, så här, behöver jag kriga för det här? Eller är det bara så självklart att jag kan få vara i det och så får vi se vad det leder till? Och här tänker jag ju så här, jag har varit superinspirerad av alla väckelserörelser och hur de har brytit sig loss ur något gammalt liksom stelt och liksom öppnat upp för ett nytt liv och nya tolkningar, nya sätt att möta den här tron och frågorna. Liksom. Så där tänker jag väl att vi är i en sån brytningstid på många sätt. Och att så här, vi får väl se vad det leder till. Men att jag kan inte vara kvar i de gamla vinsäckarna. För att det är inte där mitt vin hör hemma. Liksom.
Just det.
Om vi ska prata kyrkspråk.
Ja, jag tänkte just det med liknelsen. Det finns kristna är riktigt bra på det.
Lyssnat på Hela mig, en existentiell podcast och ett samtal mellan mig och Robin Paulonen om att växa upp i frikyrkan, hitta Gud och sig själv och bli hemlös, men också om vägen vidare. Det här är del 1 av vårt samtal. Nästa vecka kommer fortsättningen om att stå upp för tron på kärleken, att bygga broar och att hitta balansen för ett helare liv. Den här podden driver jag ideellt för att jag tror att den behövs. och för att jag älskar att prata om dessa frågor och erbjuda trygga rum för tankar att formas i. Men det är också mitt arbete. Jag erbjuder bland annat existentiell vägledning i form av enskilda samtal och inom kort också kurser genom mitt företag. Att samtala om tron, om det som skaver och längtan vidare i tro och liv är en stor del av det jag gör som existentiell vägledare. Och om du vill veta mer om det så finns en direkt länk i texten till det här avsnittet. Det finns flera sätt som du kan stötta den här podden och det arbete som jag gör. Prenumerera gärna på podden. Betygsätt den så blir den lättare att hitta för andra. Eller dela den i dina egna kanaler så kan den bli tillgänglig för fler. Nu har podden egna konton både på Instagram och Facebook så det ska vara lätt att hitta, kommentera och dela den med andra. Tack för att just du har lyssnat. Thank you.